Ja, vi får säga ännu en gång välkommen och särskilt till dem som följer med det här ute i världen. Vi har alltså nu det allra sista på gång av kyrkåret, det gamla kyrkåret. Vi har första advent om några få dagar. Då börjar vi årgång två i ett nytt kyrkår. Och vi väntar på Jesu ankomst. Både den tid som har varit och den som vi går in i när vi tänker på advent. Vi ska börja det här studiet med bön. Kära Herre Jesus, kom du och var med oss, du som kom en gång till världen som ett litet barn och som vi snart får börja vänta på att fira. Kom och sänd oss din heliga ande att påminna för oss hur dyrbar tiden är nu, nåda tiden, och lära oss hur vi ska använda den rätt. Så att vi får möta dig med fröjd när du kommer tillbaka. Ja, Herre, vi får stanna inför ditt ord också ikväll. Och det tackar vi för. Ödmjukt för att vi får den nåden. Att vi får ha ditt ord, att vi får ha gemenskap. Och att vi får ha din ande som uttolkare. Så ber vi dig att du ska vara med och förklara det vi behöver veta. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Så går vi in i Hebreerbrevet igen, ungefär till mitten av 11:e kapitlet. Mitt i det kapitel som handlar om trosvittnena i trons höga visa. Och vi har gått igenom första Moseboks troshjältar i de 22 första verserna av kapitlet. Och nu har vi då från vers 23 så kommer vi in i andra Mosebok och sen ganska snabbt till några troshjältar som vi alltså tar ganska snabbt sen under domarboken och profeterna. Men Mose och uttåget så behandlas ändå ganska utförligt här. Det börjar alltså med vers 23. I tron hölls Mose efter sin födelse, gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose att som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. I tron firade han påsken och beströk dörrposterna med blod för att fördärvaren inte skulle röra vid deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda havet som på torrmark, men när egyptierna försökte dränktes de. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt omkring dem i 7 dagar. Genom tron undgick kökan Rahab att gå under tillsammans med dem som inte trodde, eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Så långt kan vi ta nu först. Mose föräldrar lovprisas här bland troshjältarna. Det är ju inte några särskilt framträdande gestalter. Vi har dem bara så där i förbifarten i första, förlåt, andra Moseboks andra kapitel. Vi kan ju titta vad som sägs om dem där. Andra Moseboken behandlar ju i första kapitlet den här fruktansvärda förändringen som skedde när det kom en ny farao som inte visste av Josef och som började lägga pålagor på först barnmorskorna som hjälpte till när de hebreiska barnen förlossades och sa att de ska döda alla pojkar. Men sen gör de inte och säger att de hinner inte helt enkelt, att de är så bra, så snabba de här Israels kvinnor att de har fött redan när de kommer och inte kan de ju då sen börja ta livet av de här barnen. Och så lät Gud dem, det går väl för dem tack vare deras gudsfruktan. Men sen hittar farao ännu på ett nytt sätt att alla nyfödda pojkar ska kastas i Nilen och alla flickor ska få leva. Det var en grym regent. Fruktansvärda tider. Men så står det i andra Moseboks, i andra kapitlet. En man av Levi stam tog till hustru en levitisk kvinna. Hustrun blev havande och födde en son. Hon såg att det var ett vackert barn och höll honom gömd i 3 månader. Men när hon inte kunde gömma honom längre tog hon en korg av papyrus och strök på jordbäck och kära, la barnet i korgen och satte den i vassen vid Nilens strand. Och så står det de hans syster som stod och väntade och så kom faraos dotter dit och tyckte synd om den här pojken, eller hämta först den här lilla båten. Och så var flickan så klurig så hon erbjöd att pojkens mamma, eller hennes mamma, skulle amma upp det här barnet. Och så fick hon göra det så han fick stanna hos henne de första tiderna. Mycket märkligt och rörande. Det här vet vi härifrån om modern och också fadern, men inte namnet. Men namnet får vi reda på i andra Mosebok 6:20. Alltså några kapitel framåt. I Moses och Arons släkttavla. I vers 20 där står det Amram tog sin fars syster Jokebed till hustru. Hon födde Aron och Mose. Amram blev 137 år. Och vi kan ju där följa honom också och se vad hans stamtavla är upp till Levi. Men han omnämns också, eller båda två omnämns också i fjärde Mosebok 26. Vi slår inte upp det går lite för långt. Där räknas också de här stammarna upp. Nu kan man nog lugnt säga att föräldrarna tog en oerhörd risk. De kunde ju själva ha dött på kuppen här om farao skulle ha vetat hur de ställde till det. Så att med all rätt så får de finnas bland troshjältarna. De trodde Gud. De hade inte något löfte konkret om att just Moses ska bli bevarad. Men de litar på att Gud sköter om det här. Det är en intressant detalj är det när modern tog en korg av papyrus. Just de här båda orden är typiska för Egypten. Och det finns faktiskt ett ställe i Jesaja där samma ord används som en papyrusbåt. Som då man körde med på, seglade med på eller rodde med på Nilfloden. Det är typiska ord för Egypten det här. Bara en liten detalj. Sen kan vi ju titta på följande vers. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Det finns en del sagt här som inte står direkt i den här historien där i Gamla testamentet. Men det här måste avse verserna 11-15 här i andra Mosebok 2. Det är när Mose hade blivit vuxen så gick han till sina bröder och så såg han på deras slavarbete. Och man kan också jämföra det här med Apostlagärningarna 7 där Stefanus nämner den här händelsen. Apostlagärningarna 7:23 om ni vill slå upp det. Där säger Stefanus att Mose var ungefär 40 år när det här hände. Så när Mose hade blivit vuxen och alltså fyllde 40 år kan ju vara lite intressant för dem som inte har fyllt 40. då gick han och såg på sina bröder och han identifierade dem som sina bröder. Och så slog han ihjäl en egyptier som torterade en hebreisk man. Och följande dag så fick han då höra att det hade blivit känt. Han hade kanske en förhoppning att han skulle få en ledarställning för sitt folk. Kanske Gud hade uppenbarat det för honom. Kanske just genom att hans födelse var så speciell och hans uppfostran så speciell. Men här blev det en besvikelse. För nu säger den här israeliten. Ska du slå din landsman? Tänker du döda mig som du dödade egyptien? Och då blev Mose rädd. Och så flydde han undan fara och bosatte sig i Midjans land. Och där var han sedan i 40 år. Han hade en lång beredelsetid till där. Det var hans andra skede av hans liv. Nu står det alltså då i Hebreerbrevet att han vägrade att låta sig kallas faraos dotterson. Och han, i följande vers också, han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Vi kan vara övertygade om att livet i faraos hov, det var praktfullt. Det var ingen fattigdom, det inte. Men det var inte det som han levde på, det var inte det viktigaste för honom. När han såg att hans folk led så valde han att gå med sitt folk. Även om han här var tvungen att fly bort. Och det står sen till och med att han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Det här kan vi ju inte heller precis säga vad det var som han sökte efter då han väntade på en lön här. Men vi kan väl nog också här säga att han var ju en profet. Det han fick ju tala med Gud ansikte mot ansikte senare i sitt liv. Det kan ju mycket väl hända att han hade fått uppenbarat för sig att han kommer att leda sitt folk ut från den här fångenskapen. Och det skulle vara lönen. Men den allra viktigaste lönen, det är frälsningen. Det är nåden att få komma hem till det utlovade landet i himlen. Och det hade han nog också på något sätt klart för sig, får vi anta. Om vi, ifall någon bläddrar fram Apostlagärningarna 7 och inte har släppt bort det redan, så kan vi titta på verserna 25 framåt där Stefanus just berättar om det här hur han slog ihjäl en egyptier och det här och där upprepar han den här samma saken. Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Och han försökte få dem samstå det där tidigare. Och ännu tidigare stod det. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand. Alltså det var närmast de här då som slogs med varann. Och det är också en föraning om att, eller en antydan om att han visste lite mera. De här skatterna som han upplevde vid faraos hov, den fick han byta. Han blev en svinaherde i det här fåraherde, var det väl, i Midjan. Och sen skulle han fostras där under en lång tid. Så han hör nog till dem som redan under den här tiden fick utstå mycket, men det blev ju mycket, mycket annat. Och när det gäller det här med det här kristologiska här, att han, som det står i Hebreerbrevet, att han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, så är det nog ett oerhört starkt exempel på hur Nya testamentet och apostlarna och profeterna och Hebreerbrevets författare ser att Kristus är med också i det när Mose i de här Mose upplevelser och att han är en förebild för Kristus. Det är inte frågan om några oklarheter här utan Mose jämförs direkt och han väljer då denna smälek som är Kristi smälek som en framom de här rikedomarna. Och så står det sen i vers 27 att han genom tron lämnade Egypten utan att frukta för kungens vrede. Det är ju lite underligt det där när vi läste här att han blev förskräckt och tänkte att den här saken har blivit känd. Och farao sökte Mose och ville döda honom. Står det här att han lämnade Egypten utan att frukta för kungens vrede. Men det är ju klart att det kan också tänkas att det här redan avser hela uttåget ur Egypten. Och när han kom till farao och hela den historia som omger det, när han kom till farao med Aaron och försökte börja tala lös sitt folk så att farao skulle släppa dem, så då stod han inte rädd inför farao. Då var han mycket orädd. Släpp mitt folk, sa han. Fastän det sen blev hårt för honom. Och det som var det viktiga, det var att han liksom såg den osynlige. Så härdade han ut. Här får vi en väldigt bra återkoppling till första versen, just det här i 11 kapitlet, den här trons definition. Att tron är att se det som är osynligt. Och Mose såg liksom den osynlige. Det visar att det här var ju en sån bildlig, det var inte en verklig åsyn av honom, av Gud. Sen berättas det om påsken. Och han firade också påsken i tron. Inte kunde han här heller veta precis vad blodet på dörrposterna hade för betydelse. Att det är att kraften i det var av det att Jesu blod skulle strykas, rinna på trä. 1400 år senare, 1500 nästan. Det var genom tron, för att Gud hade sagt så. På samma sätt så gick folket genom Röda havet som på torrmark i tron. Fast ännu folket inte kanske nu hade så stark tro, men de blev inspirerade av Mose därför att Mose trodde. Så här ska vi göra, därför att Gud sa det. Alltigen, återigen har vi det här. Det var Gud som sa, och därför gjorde man så. Och det är ju det största av de under som skedde. Ja, nu kanske man inte borde jämföra undrens storlek, men ett fantastiskt stort under just det här när man gick genom Röda havet. Ja, för det hör till till Israels stora händelser. Och så har vi då Jerikos murar. Det var då efter Mosetid när Josua hade blivit eller Josua, säger många, hade blivit ledare efter Mose. Och när man då marscherar runt staden en gång per dag under 6 dagars tid. Sjunde dagen, då gick man 7 gånger. Och så blåste man ett trumpet och stämde upp ett härskri. Och då genom det där så ramlade murarna, så gick man bara in. Också en fantastisk bevisning av hur Gud leder sitt folk. Det var genom tron som Jerikos murar föll. De trodde på Gud, han sa att det ska ske. Genom tron undgick kökan Rahab att gå under tillsammans med dem som inte trodde. Kanske man också finner lite märkligt. En prostituerad som tar emot de här spejarna. Den första mänskliga tanken är kanske det att vad hade de för avsikter när de gick till en prostituerad? Hon tog emot dem, men det första hon sa till dem, om vi kollar upp det här i Josuas bok 6 kapitel, så det var tro. Jeriko var stängt och tillbommat, står det där i början, Josua 6. Och nej, det var inte sjätte, det var det där. Det kommer lite i oordning det här, det är andra kapitlet. Alltså det kommer inte efter varann i kronologisk ordning. Så därför så det här tänkte jag bara på hur Jerikos murar föll. Det var i Josuas andra kapitel, så står det i vers 4. Kvinnan tog de båda, ja det är redan i vers 1 står det, de gav sig iväg och kom in i ett hus där en kökaren om ram. Där lade de sig att vila. Och så kommer då en fiende och hörde att det ska bli så att det ska bli en liv. De vill ha ut den, och så gömmer hon den. Och det gör hon utifrån det som hon säger i vers 9. Jag vet att det är hjälp till ett land, att en skräck för er har fallit över oss, att alla landets invånare bevar för er. Och så ber hon dem att hon ska bli skonad tillsammans med sin familj när de intar staden. Så hon är övertygad om det här. De kommer att inta staden. Och hon räknar med att det finns bara en plats som är trygg, och det är att vara med israeliterna. De har en stor gud. Det finns ingen gud som kan stå honom emot. Det är tron. Och därför så ber det att ber hon att de här spejarna ska lova mig ned att hon ska bli skonad. Och så säger de då bara hon lägger ut ett rött snöre utanför fönstret. Så att de israelitiska männen vet vilket hus de ska skona. Så gick de med på det och lovade henne det här. Och så hörde till saken att denna Rahab, hon blev sedan ingift i Israels folk, i Juda stam, och blev stammor till Jesus och nämns i släktregistret i Matteus evangeliets första kapitel. En av de fyra kvinnor som nämns där som stammor till Jesus. Det visar också att Jesus blygs inte för att kalla oss bröder, oss som är syndare, för att han blygs inte heller för att vara släkt med en prostituerad, före detta prostituerad. Det får vi helt vara helt övertygade om. Hon ångrar sin synd och omvände sig. Annars skulle hon inte ha nämnts bland trons hjältar. Och så står det sen i vers 32, och nu kommer vi sen vidare, jag kan läsa slutet av kapitlet. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, kipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdsägg. De var svaga men blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades, och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet, hade de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud hade förutbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Det finns många att räkna upp. Och vi ser här att nu märker han som skrev det här att han har varit så mångordig när det gäller de här första. Så om han skulle fortsätta likadant så skulle han inte bli färdig. Nu måste han börja slå ihop. Och så slår han ihop i samma vers en hel del lång rad av hjältar. Och de fyra första, det är då domarbokens hjältar, eller fyra av dem. Gideon omtalas i domarboken 7. Och nu kan vi inte gå in och börja läsa de här historierna kring dem. Det skulle ju i och för sig vara intressant. Men det kan man nog göra en skild serie kanske, tala om de här. Och läsa på egen hand. Gideon, han slog midjaniterna. Han hade först en allt för stor här. Så Gud sa att du ska ta bort en hel del av det här. Och så tog han bort, och så sa Gud, det är ännu för många. Det måste vara färre. Det är nog lite annorlunda det när krigsgeneraler eller befälhavare ställer upp en här för att stå emot en fiende. Då brukar man inte välja allmänhet, skicka hem folk före och säga ni för många. Men det gjorde Gud. 300 blev kvar. Och med dem vann Gideon en fantastisk seger. Och det var för att Gideon inte skulle skryta på sig själv. Och inte tänka på att det berodde på människors styrka. Utan det var Guds stora styrka. Det var honom det hängde på. Därför är han en troshjälte. Barak, han hör ihop med Debora, som var en kvinnlig domare. Barak var då en härförare som segrade. Det berättas i domarboken 4 om det här, ifall någon vill sen gå igenom det lite mera. Hur han vann seger över kananéerna. Och så talas det om Simson, och han är ganska bekant för att han var ju så speciell genom att han var nasir och hans hår skulle växa utan att klippas. Och han fick en väldig styrka genom sitt hår. Och han hade filisteerna som huvudfiender och de försökte komma åt honom på olika sätt. Och de använde kvinnors list för att försöka komma åt honom. Och det var inte förrän han avslöjade den här hemligheten, det var hans hår, så då lyckades de klippa av honom håret. Och då kom de åt honom, kunde binda honom. Men han slutade med en väldig bragd. Det här finns i domarboken 15 och 16. Han var fången i kedjor. Han var vid stadsporten i Gaza. Nej, inte, det var inte stadsporten, det var det här Dagons tempel. Det var en stor offerfest. Och så ville de ha Simson dit ur fängelse för att han skulle förlusta dem då. Man kan ana, det var inte så trevligt. Och så bad Simson den pojke som höll honom i handen att släppa honom och låta honom komma in till pelarna som huset vilar på. Han hade fått tillbaka sin kraft, håret hade växt ut. Då visste han att han mäktar med det sista. Ställde han sig och helt enkelt skuffa ner sen mitt pelaren så alla de andra störta. Det var en väldig fest med mycket folk. Som om alla omkom där. Och han dog tillsammans med dem. Så han var något av en självmordsbombare på den tiden. Som gav sitt liv därför. För att ta livet av fienderna. Det var en märklig man det här. Nu måste vi också säga att det är ingalunda så att allt vad de här domarna gjorde var bra. Jag vill inte heller säga att det där som Simson gjorde där i slutet. Att det var påbjudet av Gud. Det står ingenting om det. Sen Jefta, och det är en ännu mera tragisk gestalt. Han var också en mäktig segerherre. Men det mest tragiska som omtalas i domarboken 11, det var att han, innan han drog ut i strid, så lovade han Gud att om Gud ger honom seger, så ska den person som han först möter när han kommer hem dö. Han offrar den personen som först möter honom. Den som mötte honom när han kom hem var hans dotter. Och så blev det så att han var tvungen att offra henne. Döda henne. Det är en tragisk historia. För att han hade lovat. Sen David. Det här omfattar en så stor del av den här gamla historien. Och det är kanske också så känt att det behöver vi inte ha så många exempel på. Men David hade ju många framgångar och det är ju egentligen den stora framgången, segern över Goliat, som är den här riktiga trosinsatsen. När han går emot en 3 meter stor kar som hedar och hånar och han är själv en liten hedepojke som går utan rustning. Bara med en slunga och slungar en sten som träffar i pannan mellan hjälmen och visiret. Och så dör Goliat och hugger huvud av honom. Det här var nog den största bedriften. Men han råkar ju också ut för många svårigheter. Saul ville döda honom, han måste fly och han blev utsatt för sammansvärjning av hans sin son. Och så var det också det här med hans synder, egna synder som också förde honom i svårigheter. Samuel räknas upp sen. Han var ju den sista domaren. Men också då en stor profet, den som smorde både Saul och David till kung. Och han räknas på det sättet också till profeterna fastän också domare. En Guds nasir. Han framstår också som en troshjälte. Han räddade Israel genom ett under en gång. I första Samuelsboken 7 omnämns det, och det går vi inte heller in och läser. Så nämns alla profeterna i en klump. Men sen talas det om det. Så det är många saker som sägs här rent allmänt om de som då har varit. Och man kan ju tänka på de mäktiga under som Elia och Elisa gjorde i kapitlen från första kungaboken 17 fram till andra kungabokens 8 kapitel ungefär. Till och med uppväckte döda. Elia kunde tillsluta himlen så att inget regn föll. Med sina ord. Det här är, eller med sin bön som det heter också. Det här är mäktiga män. Och den här svepande beskrivningen sen från vers 33. Besegrade kungariken. Det var ju flera profeter som trädde upp mot kungarna. Och som tillrättavisa. Och som bestod provet att våga säga sanningen till dem. Och det gjordes också av många kungar stod emot kungariken. Andra kungariken. Skipade rätt, både domare och kungar. Och de fick löften uppfyllda. Löftet om Davids son till exempel. Med många andra löften som profeterna har uttalat också om Messias. Täppte till lejons gap. Det står det ju också om Simson att han gjorde. David hade också slagits, kämpat mot lejon och vunnit över dem. Men det kanske främsta här ändå är nog Daniel som i lejongropen kunde betvinga lejonen eller som kunde stå fast där och Gud täppte till lejonens gap. Står det släkte rasande eld? Åtminstone vet vi ju att de tre männen i den brinnande ugnen tillsammans med den fjärde i Daniels bokens tredje kapitel. Det där med lejongropen var ju Daniel 6. De stod fasta och blev oskadda inför elden. Den mångfalt mera uppeldade, uppvärmda elden än brasan än normalt. Så det är sannolikt det som det här avser. Undkom svärdsägg, ja det var många det. Bland annat David. Jeremia blev också kastad i brunn och led svårt under kungen på grund av att han talade emot honom. De var svaga men blev starka. Här kan vi jämföra, tänka på vad Paulus säger. När jag är svag då är jag stark. De var svaga i sig själva men med kraften ifrån Herren så blev de starka. De blev väldiga i strid. Det var många av dem det och drev främmande härar på flykten. Så står det kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Det finns två sådana kvinnor som omtalas under Elia och Elias tid. Enkan i Sarefat och den sunemitiska kvinnan som Elisa hjälpte. Som fick en son med Elisas hjälp eller på Elisas ord. Och sonen dog och sen så väckte Elisa upp honom. Det här omtalas i första kungaboken 22, enkan i Sarefat, och den sunemitiska kvinnan i andra kungaboken 4, 35. Och så står det berättelser sen om lidanden, tortyr, alla möjliga svårigheter. Andra torterades, och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Alltså de vägrade att förneka sin tro. Och därmed skulle jag kunna bli befriade. För att få en bättre uppståndelse. Ja, vad är bättre uppståndelse än att få komma till Herren? Istället för att, om de skulle förneka sin tro, komma till djävulen, till helvetet. Där stod valet mellan dem. De kunde inte välja en sämre uppståndelse och förneka sin tro. De måste välja det bättre, att få komma till Herren. Och bekänna sin tro. Så har ju många, många gjort under kyrkans tid också. Andra utstod hån och gisselslag. Bojor och fängelse bland annat. Jeremia som led hårda straff. Vill till exempel Jeremia 37, vers 16, berättar om hur han led. Och de blev stenade. Vi har ett vittnesbörd om en som blev stenad i Matteus 23. Där Jesus talar till de skriftlärda, fariseerna och de skriftlärda. Och det är en mycket intressant detalj, så det kan vi gärna titta på lite mera. Matteus 23, då han varnar för fariseerna och de skriftlärda. Mot slutet av kapitlet 34, vers 34, talar han om att jag sänder till er profeter, visa män och skriftlärda. Och sen i vers 35, så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Zakarias, Barakias sons blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret. Det här är en hänvisning till andra krönikeboken 24-21, det slår vi inte upp. Men det här är samtidigt ett vittnesbörd om att gamla testamentet var samlat redan på den här tiden. Därför att Abel är den första martyren som omtalas redan i första Moseboks fjärde kapitel. Och denna Zakarias som blir dödad i andra krönikeboken 24, han är den sista som blir mördad för sin troskull i gamla testamentet. Och nu undrar ni varför. Det är ju Malaki som är sist. Andra krönikeboken är ju inte sist. Finns det då inga andra offer efter det här? Jo, men saken är den att i den judiska bibeln var krönikeböckerna de sista böckerna. Det var avslutningen i den skriftdel som kallades skrifterna. Moseböckerna var först, sen kom profeterna, och till profeterna räknades också de historiska böckerna, Josua, Samuel, Samuelsböckerna, konungaböckerna, men inte krönikeböckerna. Däremot sen kom de här profetböckerna, nästan alla. Sen i skrifterna så hörde då de poetiska böckerna, men också några historiska, Esra, Nehemja och krönikeböckerna. Och av dem så var krönikeböckerna allra sist. Så därför är det här faktiskt en tydlig antydan om att under Jesu tid så fanns de här skriftsamlingarna så att man visste vad som var början och vad som var slut. Och det är inte alla, långt ifrån alla teologer i vår tid som kan acceptera några sådana tankar. Utan man menar att den här skriftsamlingen kom till länge efter Jesu tid. Det fanns ingen klar skriftsamling ännu på hans tid. Det var en liten bisak egentligen, men mycket intressant eftersom det talas om de som blev stenade och det blev då den här Zakarias. Söndersågade. Det har vi inget direkt ord på, men det finns en tradition som går tillbaka till Jesu tid. Att profeten Jesaja blev söndersågad med en träsåg. Man kan bara tänka sig hur grymt det måste vara att bli offer för någonting sånt. Och det här, det visar att det var inte något lätt för profeterna. Fast det inte står om Jesaja att han fick lida. Jeremia står det om många saker. Men det står inget direkt om Jesaja. Det ska vara kung Manasse som befallde att man skulle såga sönder honom. Såga honom levande. Och sen står det, de blev dödade med svärd. Ja, det blev många. De gick omkring i fårskinn och gethudar. Alltså enkla kläder. Och vi har ju också ställen som talar om att till exempel Elia gick omkring i en mycket enkel dräkt av den här typen. I andra kungaboken 1. Hur han försörjdes av korparna. De led brist, står det. Det var inte något rikemansliv han levde. Då han var beroende av att korparna skulle komma med mat åt honom. Sen plågade och misshandlade. Det räknas upp så oerhört många gånger här. Och så står det så märkligt i vers 38. Världen förtjänade inte att hysa dem. De förtjänade. Världen var för simpel. Världen var för dålig för att dessa starka troshjältar skulle ha haft en regelrätt plats i denna värld. fastän de var utblottade och föraktade och gick omkring fattiga, så var de förtjänta av en större ära än det någonsin finns här i världen. De måste fly i hålor, står det också. De irrade omkring i öknar, på berg, i grottor och hålor. Ändå står det, världen förtjänade inte att hysa dem. Det var stora troshjältar. Elia, han måste ju också fly. Och det står att fast de alla hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. De fick bara tro på det. Jesaja profeterade om Messias, Guds barn, son som skulle komma till världen. Han fick inte se honom. Det fick Simeon i templet, men Jesaja fick inte. Och inte Jeremia heller, som profeterade om Herren vår rättfärdighet. De trodde bara på löftena. I tron fick de uppfyllelsen av löftena. Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Här är det också intressant att åt oss finns någonting bättre. Vad är det? Jo, vi har sett honom, kan denna författare säga. Vi har sett Herren Jesus. Och vi som sitter här ikväll, vi har hört och vi får läsa om honom. Vi vet att han har kommit i världen. Vi vet att det är fullbordat. Han har gjort allt det som profeterna hade förutsagt. Det är bättre än att bara ha löftet om att han ska komma. Och tillsammans med oss ska de nå målet. De kommer inte före oss. Vi får vara med. Precis lika mycket som dessa troshjältar. Därför att det handlar inte om att det var så mycket bättre att de får komma till himlen. Och vi får inte riktigt det. För att inte vi har mäkta lika mycket. Nej, av nåd kom jag in i den staden, som en sång lyder. Så ska vi på genom tron uttryckligen få komma in i det landet och se och komma till det målet. Vi liksom alla de här gamla testamentets troshjältar. Och så kommer vi då till en slutsats som vi ska börja med ikväll också, i kapitel 12. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande, utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Det här är alltså då en fortsättning. Vi kommer nu till en uppmuntran. Det här avsnittet så har i vår disposition rubriken Uppmuntran att förbli i tron. Det är en glädje, men en allvarsam uppmuntran likväl. Och denna uppmuntran går tillbaka på detta moln av vittnen omkring oss. Vi tänker oss att det står ju här nu om att löpa i det lopp som vi har framför oss. Vi vet att Paulus också talar om första Korintierbrevet 9. Så talar han om den som löper på tävlingsbanan. Och att vi ska vara lika ivriga som den som löper på tävlingsbanan. Om vi tänker oss en stor amfiteater som det fanns på den här tiden. Så där hade man ju både idrott och teater och också. De kristna blev också förföljda på de platserna. Men om man tänker på idrotten så det var väldiga ro på samma sätt som det är från en stor stadion i vår tid. Tänk er att det här som sitter på läktaren. Det är alla de här trosvittnena. En sky. Ett moln av sådana vittnen. Som sitter där och uppmuntrar oss. Att vi inte ska tröttna när vi håller på och springer och springer och springer och springer. Det där långdistansloppet. Och har målet framför oss. Det är bara 12 varv kvar nu. Nu är det bara 11 varv kvar. Ge inte upp. De här vittnena uppmuntrar. Bra, bra gjort. Du orkar nog. Du orkar. Du kommer igenom. Och så blir vi inspirerade av det här och får glädje att kämpa. Orkar med hela det här loppet. tills vi kommer fram till målet. Och då får glädjas över att nu är jag framme. Det är det här som det här, den här kyna av vittnen har som uppgift att vara för oss. Att visa oss på hur Guds kraft, tron på honom, för igenom. Även om vi själva är svaga och inte vet hur vi ska orka kämpa. För att vi ska orka, så säger jag nu med Hebreerbrevet att vi ska lägga bort allt som tynger. Vi får ju kasta alla våra bördor på Herren. Men framförallt synden som snärjer oss så hårt. Och där kan vi ju fråga oss om vi är snärjda. Om vi känner oss snärjda av synden. Ser vi alls faran? Ser vi att det finns några faror i våra liv runt omkring oss? Att det finns sånt som snärjer och hotar oss. Vi har uppmanats att aktivt lägga bort synden. Att kämpa mot den och vara uthålliga. Vi kan ju aldrig lägga bort synden fullständigt. För då måste kroppen läggas i graven. Då måste kroppen dö. Vi har vår onda natur, vårt kött. Som gör att vi så lätt blir snärjda. Och men vi ska lägga bort, vi ska dränka gamla Adam. Som Martin Luther säger i förklaringen till dopet i lilla katekesen. Att vi har genom detta dop till döden blivit begravna med Kristus. För att, och vi har också uppstått med honom. För att vi ska dagligen, den gamla människan i oss ska dagligen dränkas och dödas. Tillsammans med sina lustar och onda begärelser. Dagligen ska den gamla Adam dränkas, dödas i dopets vatten. Och istället en ny människa, den nya människan dagligen uppstår. Och det är den människan som ska leva i rättfärdighet och helhet inför Gud, i evighet. Det här är den dagliga kampen, tävlingskampen. Där vi kämpar för att vinna seger. Och vi kämpar inte i oss själva i egen kraft, utan i Kristi kraft. Har vi honom med så då kämpar vi. Det är han som leder. Det är han som ger kraften att kämpa. Men vi behöver förmaningarna. De här förmaningarna är evangeliska förmaningar. För de grundar sig inte på det att vi ska kämpa för att vi ska utverka någonting. För att vi ska förtjäna någonting. Och inte heller kämpa av fruktan. Eller fly av fruktan från Gud. Utan det är evangeliet och dessa trosvittnen. Egentligen är det ju så att det här ordet är på grekiska martys. Och det är ju därifrån vi har ordet martyrer. Det är de som är vittnen, martyrerna är vittnen. De ger oss frimodigheten därför att de visar oss på att tron går igenom. Den som håller sig till Herren kommer att klara sig. Och det är därför som vi förmanas att kämpa. Det är inte en lagisk kamp med dödsfruktan och träldom, utan det är en glädje mitt i kampen, mitt i lidandet. Vi kan ännu också notera att det här med skyn eller moln, skyn av vittnen som finns omkring oss, så det påminner ju också om molnskyn. Gud ledde ju Israels folk i en molnsky på dagen och i en eldstod på natten. Och det var den här också som skyddade dem från faraos här. När de gick genom Röda havet. Så att de inte kom närmare. Sen vandrade den här molnstoden framför dem när de gick. En molnstod oss följer. Så oss leder, vi följer dess väg. Heter det i sången. Och det är ju också det som är vårt medel att hitta. Att följa molnskyn. Guds ord. Faran att ge upp under det här loppet är lika överhängande som en idrottsman känner när skidorna är dåligt vallade eller när man är magen inte är i skick under ett maratonlopp och man frestas att sluta. Och deltar man i olympiska spelen så är det en skam att sluta och då pinar man sig igenom. Kosta vad det kostar vill. De flesta åtminstone. Och det är liksom det som är lite jämförelsen. Att det är så att vi lätt tröttnar. Vi står i stor fara att tappa modet. Ska se om det är någonting mera. Jo, då ska vi fästa blicken vid Jesus. Det loppet som vi har framför oss, så där har vi ett mål. Och där ska vi ha fästa blicken vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Vi kanske drar oss till minnes att när vi läste andra kapitlet så fanns det ett ord där som vi hänvisar till att också finns här. Det här upphovsman, ursprung eller den som ger upphov till. Det är det här samma ordet just här. Trons upphovsman. Men han är inte bara upphovsman, han är också fullkomnare.
Han är början och slutet.
Han är A och O.
Han gör det
början till tron.
För vi kan inte tro av oss själva.
Och han ger oss också.
Avslut.
Leda
oss
att landa till målet. Skidor, drar upp ett skid nu för tiden, så vet inte, barnen vet inte vad det här är att dra upp ett skidspår på åkern som vi förr i världen gjorde. För nu ska man bara ha färdiga skidspår. Men när man hade i uppgift att dra upp ett skidspår över en stor åker eller en sjö, så kunde det ganska lätt bli krokiga spår. Och jag minns att det var nog en del som sa, vad du har fått rakt spår, att hur kunde du få så där rakt spår? Och så sa jag, med den där tallen där borta tittar jag på och så skidde jag dit. Alltså, att ha ett ögonmärke, det är en gammal känd konst för att gå rakt framåt och inte gå i krokar. Det är just det som behövs här, att ha Jesus där i ögonmärket. Inte titta omkring oss på, som Petrus gjorde på vågorna, hur stora de blev. Inte titta omkring oss på andra som kanske flåsar och tycker att nej, nu orkar jag inte mera. Och så känner man, nej, jag orkar inte heller. Utan se på Jesus. Han är där framme. Ha honom som riktmärke. För han utstod korsets lidande istället för den glädje som låg framför honom. Utan att bry sig om skammen. Och han blev minsann förödmjukad. Han blev så nedgjord av människor. Utblottad, föraktad som den värsta förbrytare och ännu värre. Det brydde han sig inte om, för att han visste vad glädjen var. Han hade ju varit där. Han hade lämnat sin himmel för att välja den här skammen. Men han visste att himlen väntar. Och det framförallt var den stora glädjen. Att han ville ha oss med. Han gjorde det här för att vi skulle få vara med honom i denna stora glädje. Hans glädje blir fullkomlig när du och jag är med honom. Honom ska vi tänka på. Han som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Hur han led tåligt, hur han gick framåt ända till det bittras slutet. Tänk på honom och jämför. Har vi det svårt, så hade han det mångdubbelt värre. Det ska ge oss tröst och mod att löpa vidare. Till allra sist kan vi slå upp Jesaja 40. Så ska vi ta det som ett beläggställe också för hur Guds kraft räcker till. Jesaja 40. Från vers 26 är det egentligen som det här avsnittet börjar. Men jag ska läsa från andra halvan av 28. Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trött. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.